Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången heter Peder Bodén, en av SSLs bästa poängplockare någonsin. Han har spelat mest av sin tid i IBK Dalen. Nu är han ny tränare i Thorengruppen. Lokalkonkurrenten som är på väg att gå förbi IBK Dalen, där mycket av hans hjärta finns. Vi har jättemycket att prata om. Jag tänker att vi sätter igång det här avsnittet så fort som möjligt. Men nu kör vi!
Ja, då hälsar jag Peder Bodén välkommen till det här avsnittet.
Tack så mycket!
Hur är läget?
Ja, men det är bara fint. Det är, solen skiner och det är sommar, så att, dumt att klaga.
Nej, precis. Två barn.
Ja. Alldeles lagomt.
Det är lagom, ja.
Ja.
Ja. Vad gör du under sommaren?
Ja, vad gör jag? Jag hänger väl i stugan och spelar lite golf och sol och badar. Ska ta mig ner till Stockholm och svänga och sådär. Bara ha det lugnt och skönt.
Mm. Var du bäst på att spela golf eller sola och bada?
Jag är nog bättre på golf, tror jag. Även om jag gillar sola och bada också.
Ja. Vad har du handikapp då?
5,9 just nu. Ja. Så att det funkar ibland. Men det är svårt ibland också.
Ja. Var 2013 så blev du den mesta poänggöraren i SSL. Du gick väl förbi, var det Niklas Ide då?
Ja, och svenskarna. Mika och Hannes var före då.
Ja.
Men svenskarna var etta där några år.
Ja, hur kändes det?
Nej, men det var roligt. Det är alltid lite stort. Man ska ju ljuga om man inte kollar statistik och göra poäng. Det som forward har alltid varit kul att producera poäng, och det är klart man har kollat på de listorna när man väl började klättra det. Så att, nej, men det var lite stort.
Ja. Vilka är det genom åren som har gett mest mackor då?
Oj. Ja, vilka är det som har gjort? Jag är väl någon blandad. Jag brukar väl ge fler mackor själv, brukar jag tänka, men Lingon har jag spelat mycket med. Som jag nu ska träna tillsammans med. Han har ju varit ett litet ankar i den kedjan med mig. Jag, han och Dan Andersson hade vi några år där vi producerade ganska mycket poäng. Så att den Labbe har jag spelat med i många år. Han har också levererat lite fina passningar där bakifrån.
Ja, du säger smeknamn bara. Alla som lyssnar på det här vet exakt vem du menar. Nej. Eller?
Ulf Brännström, det här är ju länge sedan, de som kollar på det här minns kanske inte Ulf Labbe Brännström eller Johan Lingon Lindgren. Men Umeå publiken har koll på dem, tror jag.
Mm. Du har ju en ganska häftig karriär på elitnivå, men efter din elitkarriär, du har ju producerat 500 poäng sedan du lämnade SSL, eller till och med ännu mer kanske, men det är ju inte fy skam på ålderns höst att fortsätta leverera.
Nej, jag har alltid tyckt det var kul med innebandy och kroppen har hållit, och så att jag har alltid lirat på. Sen har jag varit på lite olika nivå. Division 2, då hade vi ett ganska bra lag med lite gamla Dalenspelare som gnuggade på ålderns höst, så där, så att vi hade ett kanske för bra lag för serien.
Ja, jag såg det innan pandemin där, så gjorde du 100 poäng.
Ja, en säsong blev det prick 100 poäng där på, jag vet inte hur många matcher, 17, 18, 19. Så där, så att, men och det är väl ett tecken på att serien var för dålig om när man är 40 plus då kan jag göra 100 poäng.
Så ja, att, men det, ja, men det är ju rätt kul.
Göra tresiffrigt, det händer ju inte alla.
Nej, nej, precis. Jag gjorde själv 107 poäng division 6 ett år, men man behöver några matcher där man gör riktigt många för att komma upp i den här.
Ja, jo. Jag hade väl någon där jag gjorde 5 plus 10. Så att då räntade det på.
Ja, men då är det viktigt att domarna är med, eller? Att de ser assisten, eller?
Ja, ja, om det skulle vara någon tveksamhet så måste man vara där och påminna dem. Vem som var, som såg den där sista passningen.
Ja, nej, men det är ju lite viktigt. Jag spelar med Petri Laukanen fortfarande och han är, han har också efter varje mål så är jag noga och kollar med assist och mål och sånt där, precis som han själv, så att
ja, Petri var en idol när man var liten. Han är ett år äldre, så att man möttes i länslagen så där, så var Petri och Martin Dala Dahlgren var väl de som man såg upp till. De var lite stjärnor så där när man var 16-17.
Mm, ja, jag kan säga att Petri är fortfarande stjärna här, tycker jag i alla fall. Det är stort att spela med. Ja.
Ja.
Vad, du spelar den här senaste säsongen i Holmsund City och där blir det över 50 poäng. Det är ju, ja. Det är ju starkt. 44 år och gör 50 poäng i division 1.
Ja, det gick bra. Alltså, personligen så gick det bra att spela med en bra kedja och vi hade ganska bra flyt. Även om vi lagmässigt knackade och hade några uddamålsförluster så jag är nöjd med det snitt jag hade i år. Division 1 är betydligt mycket bättre än division 2. Ja, med hög kvalitet på topplagen som RIG och Sundsvall och Thorengruppens division 1-lag. Ja, det var många bra lag man fick slita hårt som gubbe för att hänga med. Ja. De springer jäkla fort nu.
Ja. Va, men hur har du anpassat din spelstil nu när du är äldre kontra när du var yngre och spelade på elitnivå på riktigt?
Ja, man har väl, jag har aldrig levt med snabbhet, så det är väl en fördel till att man fortfarande kan spela på ett hyfsat liknande sätt. Hade jag levt på bara snabbheten och tappat den, då hade det varit kanske svårare, men jag har väl alltid varit bra med bollen, kreativ och ganska bollsäker och passningssäker. Så att jag får väl, det går kanske inte så fort, men huvudet hänger med och jag vet vad jag ska göra i de situationer som uppstår. Så att jag, det är väl det, att jag fortfarande kvar teknik och kreativitet och det funkar fortfarande.
Ja, jag tänker du är inte sån som kanske hamnar i jättemycket dueller så ute på plan, alltså fysiskt.
Nej, jag undviker alla löpdueller och närkamper jag bara kan.
Ja, djupledslöpningar.
Ja, jag slår den inte på djupet. Jag vill ha den på bladet.
Ja, känner igen det. Ja, men det låter bra. Du, vet du, jag tar fram ett omslag på innebandymagasinet här. Och ja. Det här är faktiskt mer eller mindre 20 år sedan. Det är ju efter VM-guldet i Finland i Hartwall Arena 2002.
Det stämmer. Men bilden togs innan VM.
Det gjorde han. Just det gjorde han. Ja. Vi tog ut segern i förskott.
I förskott.
Ja.
Enkelt var på den tiden.
Ja, nej, men du står och jublar här och ja, det är nästan samma frisyr.
Ja, jag ser väl lite yngre ut kanske, men
ja. Ja. Det är precis. Ja, men jag kommer ihåg vi hade lite problem. Ja, precis. Vi tog den upp någon sån lagerbyggnad kan man säga, högt upp. Ja, nej, men det var 2 VM-guld. Ska vi se, då blir det, det här var första gången
det var
vi var med.
Och så var det 0-4 i Schweiz.
Ja, precis. Du hade ju ingen avgörande roll i 2002, men hur var det att spela VM och vara med på VM? Och det här VM:et var ju väldigt häftigt också.
Hur stort som helst. Det går ju inte glömma att spela inför ett fullsatt Hartwall. Det var ju ett otroligt liv. Och jublet när de gör, jag tror jag gjorde 1-0. Det var öronbedövande. Det gick inte att prata med den man satt axel till axel med. Det var bland det sjukaste.
Ja, Janne Täke 1-0 där.
Ja, precis.
Deras hjälte. Och, ja.
Ja, han var lite superstar.
Precis.
Det VM, den som skulle göra det. Så att det var lite tystare när Martin satte straffen där. 5-2 eller vad det blev. Mm. Då var det ett skönare jubel för oss svenskar.
6-4 tror jag det var.
Får vi, var det 6-4?
Ja, straff sista sekunderna, va? Eller vad det var. Det var, ja, det var nog 6-4. Ja. Det var ju ganska stora kontraster på VM 2002 och 2004 då. 2004 då var ju Schweiz och kontra Finland då när det var den här festen, allt var samlat och alla nationer var med.
Ja, precis. Man kunde alla spela i de där ishallarna. B- och C-hallen under Hartwall, så att det var lite kul att kunna gå och kolla på de andra lagen, de mindre nationerna, och se England mot Spanien. Det var England. Alla i England såg ut som Wayne Rooney. Lite huligan-style på looken och spelade precis likadant. Så att spanjorerna filmade när de fick något slag och sådär. Så att det var lite coolt.
Ja, nej, men det var många nya nationer som var med första gången. Jag minns om det var det Malaysia mot... minns inte om det var Singapore eller vilka det var, men alla var rightare på banan.
Ja, just det. De spelar landhockey åt det hållet, så att alla är rightare.
Exakt. Ja, det var massa sköna matcher där. Vad tänkte jag? Jo, jag tänker faktiskt att vi byter ämne här lite. Det har precis kommit upp de här nya reglerna som ska börja gälla i innebandyn från och med nu då. Det kommer ju en ny regelbok var fjärde år, och vi som har varit med många år i gamet minns ju många av de här nya sakerna som dyker upp. Jag själv personligen har ju väldigt svårt med den här straffregeln. Det sitter i min ryggmärg.
Jag kan inte dra bakåt. Det går inte.
Nej, precis. Då är vi i samma där. Jag tycker det är jättejobbigt det här, och jag kan inte heller det. Men nu tänkte jag att jag skulle kolla lite här innan till här vad som gäller här nu då. Den här 5-minuters utvisningen försvinner och ersätts av en 2+2-minuters utvisning. Det har man ju kört i SSL här i 2 säsonger. Vad tänker du kring den förändringen?
Alltså det är så svårt att säga, för 5 minuter, lagen är så bra i powerplay, så att det är ett hårt straff. Du kan ju släppa in 3, kanske 4 mål om du har riktigt otur mot ett lag som är hett i powerplay. Men alltså det är de där, alltså är det en solklar femma, så tycker jag fortfarande att det ska kunna vara en femma. Sen finns det de här som är i gränslandet, som högklubba som far mot ansiktet, som det är bara en olycka. Man ska ansvara för sin egen klubba och sådär, visst. Men jag kan tycka att det är ett för hårt straff de gånger det blir 5 minuter. Jag vet inte, men sen är det en crosschecking i rygg som, ja, man har ju sett några genom åren, busar man har mött, som det är inga konstigheter. Det är klart att det ska vara en femma. Då tycker jag att det ska kunna vara kvar. Mm. Och så är väl just de här gränsfallen när det är klart det är mindre straffbart att få en 2+2 än 5 minuter. Men jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Jag tycker att 5 minuter skulle vara kvar på de här solklara.
Mm. För nu då, om man lyckas i powerplay, så kan man göra 2 mål då på en utvisning. Även om den är grov då. Och medans på en 5 minuter så finns det ju finns ju ingen limit. Du kan ju göra 10 mål om du skulle vara riktigt skicklig.
Ja.
Sen har vi en annan regel här. Det är tillåtet att lämna en trasig klubba och byta. Så om en spelare slår sönder sin klubba så behöver denna inte springa och hämta sina avslagna delar, utan kan springa och byta direkt.
Okej. Okay. Ja, det är väl en väldigt rolig grej en gång. Det var en landskamp då jag tappade klubban och den hamnade på någon reklamskylt. Och jag såg den inte. Den försvann ur mitt synfält. Den låg kamouflerad på den där. Och kändes som en minut, men jag kollade omkring och såg inte klubban. Och folk skrek där. Plocka upp den och så. Ja, till slut hittade jag den. Men det såg nog lite roligt ut att jag stod där utan klubba och hade ingen aning om vart den var. Men, ja, men absolut, ja, så länge det inte så mycket skada gör väl inte ett blad eller ett skaft som ligger. Det kan man ju lösa utan att man själv ska springa och leta delar.
Nej, det känns ju lite anpassat också till såna här stora matcher. Jag tänker om man spelar i en fullsatt arena och klubban helt enkelt försvinner. Alltså det går inte att hitta den så.
Ja, men ett blad kan ju flyga, ja, men teoretiskt väldigt långt. Det kan ju flyga över halva plan och så ska du springa och hämta den. Så att det kan jag tycka kan vara en löjlig regel.
Ja, ja men exakt.
Det är väl en bra förändring, tänker jag.
Ja, precis. Sen har vi en annan här, att en spelare tillåts sparka bollen mer än en gång. Förändringen är ett naturligt steg efter att fotpass togs bort 2018. Så man hoppas att det ska kunna förbättra spelflödet då, så att man ska kunna
driva med fötterna.
Ja, precis. Att man tar emot den. Ja, precis. Vad tänker du?
Nej, men det är väl, gör ju ingen skada. Det är ju lika för alla. Och har man bra bollsinne och bra fötter så använd dem. Absolut. Ja. Det är väl nytt att kunna använda fötterna ibland.
Ja.
Och ibland är man ju lite trängd sådär. Och det är mer fotpassningar nu som man ser. Och det är ju lite snyggare. Alltså, jag
men precis. Jag vet själv någon gång man har skojat och gjort en riktig så här, istället för att passa med klubban som man passat med på något sätt för att bara känna av regeln.
Ja.
Men det kan ju faktiskt uppstå att man men det kan ju uppstå att man typ stoppar en boll och så är det snabbaste sättet att sparka med sig bollen när man springer, så att det låter väl också som en schysst förändring, tänker jag.
Ja, absolut.
Sen en annan sak här som dyker upp som jag faktiskt gillar väldigt mycket, som jag faktiskt förra säsongen som avslutades blev lite frustrerad vid den situationen, men att det blir frislag för det icke felande laget vid en avvaktande utvisning, så att nu så ska det inte bli tekning efter om motståndarlaget
vinner tillbaka bollen.
Ja, vinner tillbaka bollen på ett schysst sätt, så ska det icke felande laget, alltså de som kommer få spela med en man mer då, kommer få börja med...
Vi börjar alltid med frislag.
Ja, precis.
Ja, men det är väl bra. Det borde ju främja att det blir fler mål och att man, ja, en del av straffet är att man får ett frislag emot sig. Det kan jag köpa, absolut.
Precis, för vad jag blev lite förgrymmad under säsongen, det var faktiskt mina barn, eller mitt ena barn spelade en turnering och när det var ungefär 15 sekunder kvar av en match och så drog motståndarna på sig en utvisning, en medveten utvisning då. Och då istället, och det blev lite fördröjande så att de tolkade det som avvaktande utvisning. Men så blev det ju tekning då, så att just det här att det laget då, vi säger slutet av en match, så kan det ju faktiskt kunna vara taktiskt att ta en utvisning för att det kan bli det blir en tekning då. Så att det här bör väl vara lite rättvis på något sätt, tänker jag.
Ja, nej, men jag tycker det låter som en genomtänkt regel. Jag köper till 100%.
Precis. Sen kommer man dela upp matchstraffen här också på en teknisk, lindrig och grovt matchstraff. Men det som är och en ny regel då är om man kommer in från avbytarbänken och deltar i en pågående konflikt ute på plan, så ska det vara matchstraff.
Ja, alltså man ska ju inte in där. Det är bara, jag kan tycka det ser lite löjligt ut när man ska in och försvara sin målvakt eller sina medspelare. Alltså det är innebandy. Ja. De som är på planen. Jag tycker inte man behöver in och brösta upp sig bara för att man ska vara
Nej, precis. Och den sista saken av de här nya förändringarna, det gäller ju matchstraff då. Det är ju att om det inte är så här tekniska utvisningar, alltså för mycket hook eller att man inte är uppskriven eller vad det nu kan vara, så kommer det automatiskt, om man får matchstraff, bli en match avstängning. Oavsett är en ny regel då. Vad tänker du kring det?
Ja, det är ju svårt, för ibland blir man ser de här videogranskningarna som, det kan ju vara svårt för domare att uppfatta exakt vad som hände. Så att ibland kan jag tycka att det är bra med en videogranskning som avgör om det ska vara. Men då måste det vara lite snabba puckar på också. Det kan inte gå en vecka innan straffet utdelas. Ibland tycker jag att det tar lång tid för att man får stå över matcher kanske onödan. Så jag vet inte, jag tycker det kan vara hårt. Det kan bli många fall som man blir missar en match som kanske inte skulle ha varit ett matchstraff. Eller att det blir ett gruff och så får båda, det är lätt domare att ge ett matchstraff till en i varje lag. Sådär. Och det är inget tjafs egentligen, utan de har man spelar lite hårt, men det är ingen fara. Ibland kan jag tycka att matchstraffen delas ut på lite sån här, men låt det vara så kör vi vidare. Ge dem en tvåa var då, men det behöver inte vara matchstraff.
Nej. Ja, men jag tycker det är intressant det här faktiskt, för att jag tycker de här andra sakerna som vi har diskuterat känns ju ganska positiva, men jag är beredd att hålla med dig här faktiskt, att jag undrar lite faktiskt om det här är rätt väg att gå, för att det känns nästan som en kansliprodukt håller på att säga av det här, att man vill ha en rak linje på något sätt, och jag blir precis som du lite orolig, och nu fokuserar du på elitnivå enbart. Jag tänker egentligen på alla nivåer, för du pratar videogranskning, men jag menar, går vi ner någon serie och sådär
Ja, där är inte så mycket videogranskningar.
Nej, precis. Nej, men för ibland så kan man på något sätt, ett lag kan ju acceptera att men den här spelaren har spelat klart och han får ett rött kort och hela den här biten, men man kanske inte tycker att det är värt ytterligare att man ska missa kommande match då, så att ett sånt här, ett matchstraff är ju väldigt mer.
Ja, för jag tror inte det här kommer inte leda till att det spelas schysstare. Oj, tänk att du missar match om du får en avstängning. Folk hinner inte tänka så. Det går så snabbt innebandy, det bara händer, och så det kommer inte leda till att folk spelar snällare kring sargerna, utan folk kommer spela som vanligt, men det kommer bli mer folk som missar matcher.
Ja, jag tänkte en sjunde avgörande semifinal, och jag menar, det är klart man inte ska dra på sig ett matchstraff i en, men jag vet ju i fotboll har man ju det här att man är rädd i de här stora matcherna att stjärnorna inte är med och spelar då, för att de har fått så många gula kort under resans gång, så att man spelar semifinaler och finaler utan de här fixstjärnorna som bygger sporten. Och som sagt, nu
det borde ju missa stora matcher på grund av den regeln. Om alltså, självklart kan det vara att det ska vara en avstängning, men det är dumt att det ska ske automatiskt utan att någon kan avgöra om det var rätt eller fel. Det kan jag tycka.
Ja, men precis. säsongen som kommer här nu 2022-2023, då ska du inte spela innebandy. Det blir ju första gången på, ja, vad blir det, 28 år.
Ja, det blir lite konstigt. Men det ska bli kul att få testa på att stå i båset. Det ser jag fram emot. Det ska bli kul att testa. Se om man har någonting att lära ut.
Mm. Vad har du för erfarenhet innan som ledare?
Jag var ju spelande tränare när Håkan Virtela tog över Dalen. När jag kom tillbaka från Pix på någon säsong efter där. 08, 09, 10 där någon gång. Så var jag spelande tränare i 1-2 år. Halsten som kom där också, så var jag med lite grann i början. Lite bollplank sådär. Men det är väl det jag har på innebandy. Vi räknar inte, Division 2-laget Umeå Norr var man väl lite ledare i också. Men det är mer del upp lagen och säga vi kanske spela tillsammans. Det är inte så mycket taktiktavlor och peka och styra och gå ner på folk. Utan det var mer in och lira. Så att, men sen är jag väl som fritidspedagog så är man väl van att leda på det sättet. Så att, jag är väl inte rädd för att prata inför folk eller fördela mina åsikter och vad jag tycker och tänker och sådär. Så att innebandy erfarenheten har jag sen att inte ha stått i ett bås och gjort det. Det är väl den erfarenhet jag saknar. Men jag känner att innebandy kan jag och jag har haft många bra tränare genom åren som man har lärt sig av. Så att, jag ser fram emot det.
Ja. Vad är det för några egenskaper som du tror att du kan tillföra då, just det här att du faktiskt har spelat på den här nivån i väldigt många år och har en bra känsla för spelet och du har varit i alla arenor som ni kommer åka till mer eller mindre och ja, du vet hur det fungerar, hur spelet fungerar, tänker med domare och med allt. Vad tillför du, tänker du?
Nej, men det är väl lite rutin och erfarenhet från karriären. Så att man vet hur spelare tänker och känner i vissa situationer. Om man ser hur någon deppar ihop efter en missad straff. Eller att man har bränt något bra läge. Eller att man kan vara där och peppa och stötta. Och guida dem vidare så att det blir bra. Så att man inte bara faller ihop. Det är mycket energi i bandy som där man tappar energi när motståndarna är mål. Och man får energi när man själv gör mål. Att man ta vara på sådana saker och hur man bryter mönster och ja, men det jag var bra på, att vara kreativ och bryta mönster och ta sig till mål. Att kunna kanske utbilda forwards till hur man ska tänka och hur man ska samarbeta med sina kollegor och hur man tar sig mot mål och producerar mål. Det är väl det jag har varit bra på.
Och sen tänker jag så här, Umeå har två starka föreningar då, IBK Dalen och Thorengruppen, och du är ju IBK Dalens största och bästa spelare genom tiderna. Det är väl förbjuden mark du är på, eller?
Nej, eller det är klart att det kan ses för vissa lite konstigt att jag hamnar i Thorengruppen, men jag fick en förfrågan och det kändes bra. Thorengruppen har ett spännande lag på pappret. Så att jag ser som inte det som förbjuder mark. Jag har ju som sagt spelat i Thorengruppen. Där när jag slutade med Dalen första gången. Så att jag tycker det är lite löjligt att hålla på med förbjuden mark. Även om min tröja hänger i taket i Dalens arena. Så jag har inte fått en förfrågan från Dalen att träna dem. Så att det går som inte att säga att varför är du Thoren? Ja, men jag fick en fråga och tackade jag. Det är inte svårare än så. Så att, jag klappar ju Dalen också såklart. Det är ju den förening jag har varit i längst och på många sätt gjort mig till den man är som innebandyspelare och ja, men människa också. Det är ju, man är ju lite innebandynörd sådär. Så att, det är klart att jag Dalen tackar för mycket, men jag kan inte tacka nej till andra erbjudanden bara för att jag var i Dalen för 7 år sedan. Men det var det var.
Var din pappa som är en stor profil inom IBK Dalen, Hasse Andersson. Vad ringde du till han och vad sa han?
Arvslös. Nej, men nej, man tycker det är kul också. Det går ju som inte. Det är en bra chans att testa på och träna innebandy på högsta nivå. Och det är ett erbjudande man kan tacka nej till, känner jag. Det är påförundat att få en SSL-tränarförfrågan. Så att jag känner mig ärad och jag tror han ser det också. Så det är klart att familjen brinner för dalen, men det går inte att hänga kvar vid det bara för det heller. Så att, nej, han gläddes nog med mig.
Mm. Hur ser framtiden ut, tänker du, för innebandyn i Umeå då?
Ja, om man ser till fjolåret så missade båda lagen slutspel. Så att det är klart det är lite oroväckande. Det är klart att om man skulle hårdra och säga, det är klart att Umeå skulle ha ett jättebra lag om man slog ihop Dalen och Tren, om man slog ihop trupperna. Det är klart att det skulle bli ett starkare lag än två lag. Men Umeå är en stor stad och finns mycket innebandy här, så att förhoppningsvis så kan båda lagen höja sig några nivåer mot i fjol och kanske ta sig till slutspel. Det hade varit roligt.
Mm. Hur skulle du beskriva att innebandykulturen är i Umeå? Om man, för jag menar, jag har pratat om det här många gånger i de här poddarna, om hur tufft det är i många större städer att känna att innebandyn är en del av samhället. Men kan du berätta lite, hur är din känsla av innebandyns plats i Umeå?
Ja, men innebandyn är stor, det skulle jag säga. Att folk kan innebandy, både lagen och det är hyfsat med folk på matcherna. Det var ännu mer, säg för... Ja, men när jag kom hem tillbaka från Pixbo, då var det ett publiksnitt på 1600 någonting i en hall som tar 2000 utslaget på en hel säsong. Så då det var ett annat drag. Men då var det bara Dalens herrar som fanns på elitnivå. Det var ju Dalen och Ixu som var de stora. Nu är det, har ju Torén-gruppen tagit över damerna och de har ju fått ett jäkla go med klack och sådär. Så att det är ett bra drag och innebandyn har en stor plats i Umeå. När Umeå blev vald till Sveriges bästa idrottsstad så har ju innebandyn en stor del i det. Med SM-gulden och man har elitlag som är högt upp om man ser på rankingen i Sverige. Så att, Umeå ska jag säga, så är det klart att Björklöven har en större plats och en större, vad säger man, det har funnits med så länge. Det är en del av staden att man går och hejar på Löven. Men innebandyn tycker jag ändå finns med där och nosar på pallplatserna under.
Mm. Ja, för Umeås damlag var ju jättehett för 15 år sedan och är väl inte lika, nu är man tillbaka i allsvenskan på damsidan där, men det har väl tagit några steg tillbaka, tänker jag.
Ja, jo, men det har det kanske gjort. Men, nej, men jag tycker Umeå som idrottsstad är ju en bra stad. Det finns mycket att gå och kolla på om man är idrottsintresserad. Mm. Men, ja.
Ja, nej, men det du berättar här, 1600 i snitt i en hall som tar 2000. Det måste ju varit helt magiskt. Och,
ja, men det var det.
Ja.
Ja, det var... Det var det året, jag tror, när vi hade bröderna Hoffbauer och Ketil och vi hade kommit tillbaka från Pixbo. Vi hade ett bra go och min slutspelsmatcherna, så när man kom till hallen 2,5 timmar innan match så var det kö utanför för att folk ville ha biljett. Då var det lapp på luckan och ja, fullsatt, det var nog mer än 2000 på de matcherna. Så att i den gamla hallen då. Det var minne för livet. Det är så man vill att det alltid ska vara. Man önskar att det alltid vore så. Sen nu går man och kollar på innebandy så är det 1000 pers i en hall som tar 3000. Det blir inte riktigt samma tryck. Men nu har ju Torén byggt en ny fräsch arena som är fantastisk. Den känns lite grann som gamla hallen, men en uppdaterad version. Ja, den är perfekt, tycker jag. Den är lagom stor och det blir som en liten gryta när man spelar. Så att en fullsatt Torén Arena tror jag kommer kunna bli bra drag på.
Ja, då har ni två elitarenor i stan som är ju rätt mäktigt.
Ja, men
det hade för storleken på stan att ha det.
Nej, det hade man inte kunnat drömma om förut, att få två innebandyarenor med bara innebandylinjer. Det var väl, man minns ju de här matcherna man spelade i elitserien eller SSL back in the days när man kom till Finspång, och det var 3 miljoner linjer och ja, olika typer av golv. Nu är det, hallarna har ju steppat upp och de flesta elitlag nu har ju bra arenor. Och det är kul när sporten tar sig dit.
Mm. Du gjorde 2 år i Pixbo Wallenstam. Du lämnade tryggheten i Umeå och flyttade till Göteborg. Hur var den tiden och vad lärde du dig av det? Och hur utvecklade du ditt spel under den perioden?
Ja, men det var väl dags för en ny utmaning. Och jag fick en bra intryck av Pixbo när jag var och hälsade på. Och fick träffa Jan Inge och gänget. Aga var tränare. Så att, det var kanonbra. Jag älskade att spela i Pixbo och trivdes jättebra i Göteborg. Jag hade kunnat bli kvar faktiskt. Det var inte så långt ifrån att jag hade.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Stannat några år till. Men Umeå lockade väl igen. Men ja, men så här med facit i hand så är jag jätteglad att jag flyttade till Pixbo. Jag tror vi förlorade inte många matcher. På de två säsongerna så tror jag vi förlorade inte mer än 8, 9, 10 matcher i serien. Det var bara surt att det inte blev något guld. Vi har kommit till SM-final första året där. Men det ville sig inte.
Nej, var det mot AIK? Va?
Ja, exakt.
Mm. Ja, du har 3 SM-silver.
Det stämmer. Det är för många.
Nej, det är så.
Det är klart man vill vinna guld. Men samtidigt är det inte alla som får spela 3 SM-finaler heller. Så att hellre de där 3 silver än att man skulle haft 3 brons till. Det är kul att vinna de där sista semifinalmatcherna och glädjas med laget att man når hela vägen fram till den viktigaste matchen. Så det är klart att du vill vinna där, men det har inte blivit så för mig.
Nej. För de 2 andra då var med IBK Dalen då.
Ja, precis. Och då var vi lite underdog, så att vi var väl tippade att missa slutspel något av de där åren, och då är det ganska starkt att gå till SM-final med den trupp vi tappade många bra spelare till, framförallt det andra året. Vi gick ju till SM-final 2 år i rad där. Och då, det var en bra insats från lagets sida att vi tog oss hela vägen till final.
Ja, det är inte ofta man får den här känslan hur värda klubben var att ta sig till en SM-final och faktiskt ha möjlighet att vinna. För att jag menar, det som vi pratade om innan, BK Dalen gjorde ju en otrolig resa som för innebandyn i Umeå, och har ju varit så gedigen förening genom åren, eller?
Ja, men det tycker jag Dalen har gjort bra. Alltså, dels har man inte åkt ut sen man gick upp 96-97, tror jag vi gick upp. Så 97-98 var första säsongen. Men sen också att Dalen är en förening som inte har röda siffror i det, de ser till att gå plus, de har en budget, de följer, det är inga jättelöner, men de ser till att de går runt. Det finns många klubbar och föreningar i Umeå och säkert runt om i Sverige som, ja, man värvar lite för dyrt och lovar lite för mycket, och sen ska kommunen och andra företag gå in och rädda dem i slutet. Medan de föreningar som sköter sig, som Dalen till exempel, inte får någon kompensation för att man sköter sig, utan det är de föreningar som missköter sig som blir räddade och sponsrade. Det kanske borde vara tvärtom, något belöningssystem för att man faktiskt har koll på ekonomin, och det tycker jag Dalen har gjort jäkligt starkt.
Ja, man har verkligen försökt ha massa olika ben och stå på ekonomiskt, och jag tänker också när du då som var Dalens stora stjärna lämnade under två säsonger, det måste ju också varit lärorikt för klubben att ta sig igenom då när lag eller klubbens målkung då lämnar under två säsonger, eller hur tänker du?
Ja, men det fanns väl andra spelare. Karlbom vann ju poängligan det året när jag lämnade, och Ketil kom, gjorde sina första säsonger, så att det fanns gott med bra innebandyspelare efter mig, så att de stod verkligen inte och föll med mig. Och det är så är det, Dalen har alltid haft en styrka att när jag tappar spelare så har andra klivit fram, och ofta är det spelare som utåt sett runt om i landet som kanske inte är på papperet några självskrivna superstjärnor, men Dalen oftast lyckas omvandla dem till bra spelare. Det var få som hade koll på Johan Samuelsson när han kom till Dalen. Jonas Svahn var ingen som riktigt hade koll på, och sen var de givna landslagsspelare på några säsonger. Så jag tror Dalen har varit bra på att skola innebandyspelare. Och ja, det finns ju några genom åren som har spelat i Dalen, och sen har blivit, ja men, Valle, Nils Bert, som, jag vet inte, Dalen tar hand om och fostrar bra spelare och bra människor, tror jag, som passar högre upp.
Ja, otroligt grymma spelare du nämner här. Man skulle egentligen kunna gå in och prata om alla här, men ta Ketil då, Kronberg då, som en norrman som, ja, han har nästan blivit svensk nu, håller på att säga, och har ju verkligen växt fram som en av IPK Dalens stora ikoner här, och han är inte purung, och han orkar kriga på.
Det är sjukt. Jag såg han VM 04 och jag vet att jag pratade med Urban, men han där borde vi värva, och sen tog det något år, men sen var han på plats i Dalen, så att jag snackade med Ketil på banketten där och försökte locka han till Dalen redan säsongen efter, och kanske någonting som slog an i alla fall, så att
Förstod du någonting vad han sa med snusen och hans norska där?
Jag pratade perfekt ketilska, så det var lugnt.
Ja, ja. Men han har ju gjort en otrolig resa också, alltså, som innebandyspelare, eller?
Ja, alltså det är bara buga och bocka. Det är en artist både på plan och som människa. Det är, snällare människa finns inte, ska jag säga. Och det är imponerande att kunna köra på när han är 42 år nu och kriga på, kör försäsong, och ja, det är väl den man saknar minst när man slutar med innebandyn. Det är ju där sommarmånaderna när man ska ligga nere i gymmet när det är en solig dag och köra intervaller och backträning och brottning och allt vad man gör. Det tär ju på kroppen och psyket att köra det år ut och år in.
Å andra sidan kan du ju faktiskt trycka i det vad du vill efteråt, håller jag på att säga.
Jo, det är väl fördelen med att man tränar mycket. Men det tar ju sina timmar, och det är när du har familj och du ska ha en förstående familj som förstår att du är borta mycket. Det är inte bara gjort i en handvändning och två gånger i veckan, utan det är ju 5-6 gånger i veckan som man är borta.
Ja. Finns ju en del spelare i alla idrotter som verkar ha svårt att sluta med någonting man älskar. Jag tänker på bland annat Mika Koonen, som han tvingades ju sluta på grund av alla skador. Annars hade han väl också fortsatt spela. Och jag får nästan en liten känsla att du är lite lättad att du har fått en tränarförfrågan och ska träna Torén-gruppen nästa år och då kunna klippa din aktiva karriär, eller?
Nej, alltså min tanke var att spela på. Jag hade inga planer på att sluta, så att sen är det kul med att träna jobbet, men jag vill ju egentligen spela. Om jag har fått bestämma, om man varit helt själv och gjort allt som man ville, så hade jag ju försökt fortsätta spela själv också. Jag tycker det är för roligt. Jag älskar innebandy mer än de flesta, ska jag säga. Jag tycker fortfarande det är kul att vara i ett lag och springa och göra mål och ha gott snack i omklädningsrummet. Det är någonting jag aldrig kommer att ledsna på, tror jag.
Ja, visst är det härligt att göra ett mål, oavsett hur gammal man är.
Ja, det är kul. Det pirrar lite extra. Det måste jag erkänna. Jag kan inte sluta gilla det. Eller vem kan någonsin sluta gilla det? Och om kroppen håller och allting runt omkring tillåter det, så är det ju, då ska man ju köra på.
Mm. Vad kommer vi få se där på plan i SSL?
Nej, det är inte planen än så länge. Och jag tror att... Det ska vi nog, då ska det vara till många skador innan jag ska hamna där.
Ja, men du vet, när det är kallt och det är januari och det är en bortamatch och det är förkylningar och ditten och datten.
Ja, det jag tror att vi går ner på folk innan vi slänger in mig.
Ja.
Men i powerplay skulle man kanske kunna inte göra bort sig helt i alla fall. Men i 5-5-spelet med de fullplanspresser och det går undan nu. Det går för fort. Tyvärr.
Ja, du står på 727 poäng, så det är ingen sån här i SSL, är det va?
Ja.
Ja, så det är ingen sån här 3 poäng från någon sån här magisk siffra här.
Nej, jag vet inte vilka man har för sig poängliga nu, om det är någon man ska jaga, om det är Karlsson eller någon sån där man ska försöka ta sig förbi. Nej, vi ska inte utsättas för några sådana skaderisker.
Nej. Jag såg Torén-gruppen några gånger förra året och ganska kul lag som ni har att jobba med, eller?
Ja, men verkligen. Jag har sett dem också. Och det är ett ungt lag. Det är ett jäkla go och bra fart. De chockade nog många i fjol och slog ju många av topplagen. Framförallt i början där. Så att, och med de nyförvärv som jag gjort hittills, så är det en väldigt spännande trupp. Det ska jag säga. Jag har ju mött ju några av dem där i fjol i Division 1. Några av rigarna och någon från Sundsvall. Så där, som det finns mycket talang att ta tillvara på. Förädla och göra ännu bättre.
Mm. Vad ska man förvänta sig av Torén-gruppen den här säsongen som kommer?
Det är kanske lite tid att svara på sådär, men blir man nia och missar slutspel där i sista omgången, så det är klart att slutspel borde vara en rimlig målsättning. Framförallt när man aldrig har gått dit. Det vore ju dumt att sikta på att man nöjde med att hålla sig kvar. Så att jag tänker att ett slutspel vore väl roligt att få folket till Torén Arena att få fylla den. Det hade varit, känns väl som en rolig målsättning, tycker jag. Men sen är väl målet en fartfylld, snabb, rolig, attraktiv innebandy. Det tycker jag man har påbörjat det fint i fjol. Vi har väl inga planer på att ändra på det som är bra.
Nej. Vad innebär det, fartfyllt och alltså, förklara.
Jag tänker att man har hög press och man är aktiv. Man för tempo till matchen. Det är inte stå på hälarna och backa hem och göra en liten igelkottsförsvar, utan man vill vara aktiv och vinna boll och föra spelet och gå på mål. Snabba kontringar. Kontringsspelet är ju en stor del av innebandyn, och det är ofta där man gör mål. Det är svårare mot de uppställda försvaren att hitta luckor. Så jag tänker att man, ja, första tanken alltid är framåt. Så har jag alltid spelat, att man kan alltid vända hem, men om du första tanken är att gå hem och ta burskydd, så då missar man många bra målchanser. Så att spelar man bollen framåt och löper framåt och vill framåt, oavsett om du är forward, back eller center, så att finns det nytta att gå på, så tycker jag att man ska ta tillvara på de lägena.
Mm. Ni har ju också ett par killar som tog sig väldigt högt upp i poängligan senaste säsongen, och så ni har ju också den här spetsen på sådana som älskar att göra mål och poäng.
Ja, jag menar, både Axel och Hampus var ju högt upp. Nu har ju de andra lagen såklart mer koll på dem, men det är svårt att stoppa när man har både målskytt och en framspelare. Det finns så många varianter där man kan läsa upp ett skör och man ska ha koll på målskytt. Ja, men lite som när Mika och Hannes, man visste vem att Mika passade och Hannes sköt, men det går alltid att göra mål om man har bra och spelintelligenta spelare. Så att det är en klar fördel att ha sådana spelare i truppen som gillar att göra mål och poäng och bidra med offensiv kraft.
Ja, precis. Jag tänker, du levererade ju år efter år, och jag tänker på de här unga killarna som du nämnde precis här. Alltså, hur pratar man med att man inte bara blir en one hit wonder? Alltså att man, precis som du säger, förutsättningarna kan ju ändras lite, att nu så är motståndarlagen mer medvetna om hur man agerar.
Ja, men det är ju där man måste ha kommunikation i både från tränare till spelare, men även att spelarna inom i femman snackar. Ja, men då man börjar läsa den här varianten, ja, men då gör vi den här. Man måste ju ha en plan B och en C och D. Så att det var väl det jag tyckte var roligt, att ja, okej, de har lärt sig att jag spelar in på det här sättet. Ja, men då gör vi den här. Då har de ju, gör de det, då har de tappat yta på det här stället. Då kör vi den här varianten. Att man hade den kommunikationen under match. Ja, vi testar den här varianten. Att man alltid, man satt inte tyst och bara hoppades att det skulle gå vägen, utan vi hade alltid en strategi och en plan på vad vi skulle göra. Så att det måste man ha om man ska kunna utvecklas, tänker jag. Att du kan inte bara gå på känsla. Du måste ha lite linjer och lite varianter med dig. Det blir betydligt mycket lättare då när man har den kommunikationen. Så det krävs ju också att man har spelare som vill prata och kan förmedla sina åsikter och diskutera fram till hur man läser upp ett försvar. Mm. Så att, lite hjärna och lite snack.
Ja, just det. Kommande säsong i SSL blir ju intressant. Vi har ju två nykomlingar som AIK och Gävle då. AIK som har haft stora framgångar för några år sedan och är tillbaka. Man kanske kommer göra en bättre säsong än vad Djurgården gjorde som spelade nu senaste säsongen. Och så har vi Gävle då, som sensationellt får man säga tog steget upp i SSL. Men man har ju några bra spelare, alltså den här spets som många klubbar vill ha i Billy Nilsson och nyförvärv från Schweiz i Rudd. Vad tänker du om nykomlinglagen?
När man börjar med AIK så är det ju väldigt kul att AIK är tillbaka, och jag tycker att Stockholm ska såklart ha ett lag i SSL. Man minns ju några säsonger sedan när de hade 6 eller 7 lag runt i Stockholm. Det var kanske några för många då, men det är klart att Stockholm ska ha ett lag, och AIK är ju en anrik förening, och det känns kul att de är tillbaka. Man har många minnen från Solnahallen och de mötena, och de hade ju många ikoner och legendarer som spelade där genom åren. Så att, för mig tycker jag AIK är ett lite speciellt lag att möta, som man älskar att möta och hatar att förlora mot. Men ja, jag gillar det. Ska jag välja ett lag från Stockholm som skulle spela SSL så skulle jag välja AIK. Och sen Gävle, det är klart att det är starkt att värva hem Rudd och Billy kör på. Tycker att han Simon Cederström också är väldigt duktig. Det jag såg av honom var i Falun, så jag gillade hans spelstil. Så att de tre kommer såklart göra mycket nytta för dem om de får ihop dem. Känns väl som att Bill och Rudd skulle kunna passa bra och spela ihop. Så att det blir en farlig duo eller tio att man måste ha koll på. Men det är klart att nykomlingar och nykomlingar, det kommer inte gå på en räls. Det är alltid lite tufft som nykomlingar att komma upp. Även om man har några rutinerade spelare så kommer många få växa in i kostymen för att det ska gå på vägen.
Tar man förra säsongen platserna, ja, vad var det? Var det 2-9, 10 och nu det här med två lag som kommer underifrån som vill på allvar klara kontraktet. Det känns som en ganska öppen serie nästa säsong. Eller hur tänker du?
Ja, men det tycker jag väl. Alltså, det var ju en av de jämnaste säsongerna någonsin i fjol. Som du säger, mellan 2-10 så skiljer det inte. Tog många poäng där med några omgångar kvar. Det kunde gå växla fort i tabellen. En förlust så tappar man 2 placeringar och vinst så kunde man klättra 3. Lite så. Så förhoppningsvis blir det en jämn serie år. Det är alltid roligare när det är lite mer svårtippat. Tidigare år tycker jag det var lite för stort grepp mellan 1-3 mot övriga slutspelslag. Det har varit Falun, Storveta, ja, något lag till så här, beroende på säsong. Nu tycker jag att glappet har minskat i alla fall. Även om såklart både Falun och Storveta är favoriter i stort sett alla år. Om de får ihop det på papperet, och det ser de väl ut att göra. Storvet har ju värvat lite väl bra från Dalen. Både Måns och Rasmus är ju, det kommer tillföra jättemycket till Storvet, det är jag helt övertygad om. Och Falun är ju Falun. Det är de på tal om att leverera år efter år så är Galante. Det är klart att det är imponerande att han bara kör på och alltid producerar trots att motståndarna vet om det. Det är att de blir tuffa.
Men, vad är det du tycker är det bästa med Galante? Vad är det han gör bra?
Att han, ja, men det är väl självförtroendet. Han slutar aldrig skjuta. Skulle han sluta skjuta skulle han inte göra mål. Han gör mål och han skjuter. Det, även om man kan ha en match där man skjuter mer i tecken vanligt eller missar något bra läge, så han ändrar inte spelstil för det, utan han vet att hans sätt att hjälpa Falun att vinna matcher är att fortsätta skjuta. Så att, och det är ingen som skulle gnälla på honom om han bränner någon lägen eller missar sådär. Så att, det är väl imponerande att ha den skallen att man bara kan fortsätta, vilket fler borde ha, för det är så man gör mål. Men det är många som tvekar och tänker, tänk om de gnäller på mig på bänken sen när jag kommer tillbaka för att jag borde ha passat eller borde gjort si eller så. Han tror på sig själv och visar det med ett jäkla bra spel. Alltså det är imponerande. Så det är klart att han kan passa också. Men det är ändå skottet som är där. Trots att det slänger sig folk i täck gång efter gång, för de vet att nu smäller det. Så att, ja, det är bara hatten av för det.
Ja, det är grymt. Du jobbar som fritidspedagog på Engelska skolan, men det är inte Torén-gruppen som...
Nej, det är två olika privatskolor, om man ska säga. Två olika företag som... Så att jag hamnar i privatskolebranschen både på jobbet och innebandymässigt.
Ja. Hur kommer du jobba nu? Jobbar du heltid?
Det är tanken att fortsätta jobba heltid. Sen får man ha väl lite flexibelt så att man kan lösa om man öppnar eller stänger vissa dagar, om det är någon hemresa som kommer hem på måndag morgon eller att man måste åka tidigare någon fredag. Så att har jag kollegor jag kan byta och switcha med så mycket som det är möjligt. I övrigt får man ju ta tjänstledigt någon gånger. Det blir, men det blir nog inte så många gånger.
Nej, men det är en rutin du gör varje år, att du sitter med kalendern och någon gång under sommaren eller tidig höst och planerar lite, eller hur brukar det fungera?
Jo, men nu sista åren, nu division 1 har det varit lite mer sådär, men det har varit så mycket matcher lokalt ändå. Jag tror vi har haft 4-5 borta helger sådär. Det var många Umeå-lag, så att det har inte varit så mycket resande förrän nu då. Nu blir det ju på en annan nivå när man ska runt om i Sverige igen. Men, ja, men det har ju väl saknat också, kan jag känna. Alltså, jag har väl åkt mer bussen de flesta innebandyspelare, ska jag säga. Men just det här resande fot och hänga med laget, som man, det blir ens bästa vänner. Efter många tränare och matcher ihop, så blir det ju ett gott gäng som man gillar att hänga med. Och ja, jag tyckte om att åka buss och kolla film och spela poker och snacka skit.
Det är lite kul när du pratar om det här med att åka borta matcher. Och du har ju varit med hela vägen från VHS-tiden, håller på att säga, till DVD, ja. och nu när man sitter med sina datorer och mobiltelefoner. Berätta, när var det som bäst?
När var det som bäst? Jag vet inte, men jag tyckte vi hade någon bra konferensbuss där med Dalen, men med en soffa, och jag hade min plats längst bak press matcher. Då fick man välja plats först, så att det var, ja, vi hade med hela bakre halvan av bussen var ett pokerbord och en soffa runt, som där det var, ja, det var skönt häng. Det var lira poker med Danne Marklund och Galbom och gänget, så det var, ja, det var kul. Jag gillar att minnas tillbaka till den tiden.
Ja, men hur gick det mot Donny Marklund? Visst var det han som spelade poker-VM och såna här saker, va? Eller hur var det?
Han var lite bättre på poker än vi andra. Men i banken var han lura, även han. Men absolut, han kunde sin poker.
Ja, det... Nej, men det var väl lite speciellt när ett helt lag kanske satt och kollade på samma film.
Ja. Jo, det var ofta innan laptop-tiden, så där, utan det var viktigt vem som skulle välja film och sådär. Så nu ser alla precis vad som helst. Alla folk sitter och streamar sina egna, lite mer introverta kanske än vad man var då. Ja. Sen åkte vi mycket tåg också, vilket också är lite speciellt, att åka tåg till Göteborg. Man åkte fredag kväll och kom fram, jag vet inte, lördag eftermiddag någonting sådär. Och ligga i sovhytter och hitta på lekar på små ytor, vilket vi gjorde. Man körde knacklekar och sånglekar, och ja, vi hade massa dumheter för oss sådär, men det blir ju det är sånt som sammansvetsar ett lag, tänker jag. Det är lite annat än att man sätter sin bil och åker några mil bort och går bort en match, utan där är man borta en hel helg. Det ofta var det dubbelhelg, Varberg Pixbo. Så man åkte fredag och kom hem måndag förmiddag. Och som inte undvika att man lär känna varandra bra.
Jag gillar det här mest matcher. Då får man välja. Är det de spelreglerna som du tycker? Alltså, är det mest matcher som gör? Eller vad?
Ja, men så lite så är det när man kommer till hotellrum också. Så här, om det är någon extra säng, då är det flest matcher i föreningen, tänker jag, att då får man välja först. Så att rookiesarna har väl lite så, får man växa in i den också då, att man får arbeta.
Men hur blir det om en sån här rookie levererar bäst ganska snabbt? Kan han knösa före då i hierarkin, eller är det de äldre som förklarar spelreglerna, eller är det då det kan bli lite gruff i paradiset, eller alltså?
Nej, jag vet inte. I de lag jag har varit så har det inte varit några problem sådär, utan när det var i Pixbo så var juniorerna fick samla in bollarna, i Dalen var det aldrig något sånt, utan det var mer välja plats i buss och på hotellrum. Då hade du lite matcher, får du väl hitta folk som har ännu mindre matcher. Det var inte hela laget i samma rum såklart. Så att, det är väl lite så här outtalad hierarki, och det är någon som så här har alltid varit. Och en del lag har väl det och en del lag kanske inte har alls det. Jag vet inte, men jag tänker att i en grupp med människor så blir det lätt någon slags rangordning. Och det jag har varit med om, så har det inte varit på något dåligt sätt, utan det har bara varit en naturlig grej som, ja, lite roligt så där. Man kan skämta lite och garva lite om rookies som kommer med sådär.
Men då kanske många har missförstått det här, för när rutinerade spelare skriver nya kontrakt och sånt där, så tycker alla, åh vad kul att du ska spela, men det kanske handlar om det här att man har strävat hela karriären efter att få välja plats i bussen först, och när någon gammal lägger av så ser man här, ja, nästa år är det jag som har spelat mest matcher, då kommer jag få hela
baksätet.
Ja, baksätet.
Så att nej, men jag vet, det är bara en rolig grej som...
Men du måste ju ha någon historia när någon nykomling har gått fel, om man säger så, och inte förstått spelreglerna, eller?
Som när Milan Tomasic kom och missade avfärden från bussen och var kvar i Sundsvall och kunde inte ett ord svenska. Jag kunde bara säga Urban Karlsson och Umeå typ. Så att vi missade helt att han var kvar på bussen med sin egna mobil kvar på bussen också. Jag tror han hade lite lätt panik och skulle förklara för något självbiträde vart att han behövde få tag i Urban Karlsson från Umeå som satt i en buss. Men det löste sig. Han kom med en taxi några mil senare.
Ja, men det är exakt. Vad jag tänker, att vi är lite i sluttampen här av vårt samtal här. Du blir ju aldrig arg. När blev du arg senast?
Oj, när blev jag arg senast? Ja, men det är klart man kan bli lite arg på sina barn ibland. Tålamodet har väl... Jag har ett högt tålamod, men ibland det är klart att man kan bli irriterad. Men på innebandyplan så är det väldigt sällan jag brusar upp eller ryter till eller blir arg. Så att det blir några röda kort och matchstraff. Man har väl alltid åsikter om domarnas beslut. Men det är väl inte så att jag är gnälligast i världen. Det vill jag inte tro. Och jag på plan, så när jag fick en smäll, så jag försökte väl hålla mig lugn och inte efterslängar och ge tillbaka. Det har som aldrig varit riktigt min grej. Och själv tyckte det var väldigt onödigt när man kanske får en utvisning med sig, så ska man ge igen och så blir det en kvittering på utvisningarna. Så var onödigt. Kunde inte bara hållit igen eller hållit käften och bara fått den där utvisningen som vi redan hade. Så att det väl var en del av min mentalitet att försöka vara lite lugn.
Ja. Hur kommer vi se dig i båset här? Blir det kavaj och var någonstans? Vad sa du?
Ja, nu ska jag skrika och gorma. Nej. Ja.
Blir det kavaj eller vad?
Nej. Det blir nog mer comfy. Mm.
Och vet du vad du ska stå i båset? Ska du stå längst upp eller längst ner eller mitten eller vad?
Oj, nej, det har jag inte tänkt än, men jag föredrar nog att stå högre upp och ha koll på bättre koll på offensiven därifrån, tänker jag. Jag har svårt att tänka, sitta nere ibland. Nere i hörnet tror jag inte att jag kommer stå, men jag har ben, jag kan röra på mig.
Ja, precis. Ja, men det, och sen är det, ska man stå så här och se fundersam ut och taktiktavla eller hur?
Nej, men jag tänker nog vara en aktiv ledare. Jag kommer nog inte bara stå och kolla på och vänta på periodpaus innan man säger någonting, utan det blir nog...
Men vad menas med aktiv coach? Alltså, du pratar med spelarna varje byte eller vad?
Ja, men det här får vi väl se. Får väl växa fram och man får väl hitta sin roll i det där. Men jag gillar själv tränare som efter var och varannat byte kommer med lite feedback. Ja, men tänk på det här, gör så här, bra där, undvik det där. Så att man får lite feedback att gå på. För det är inte alltid som att man som spelare ser det som händer på hela plan. Utan det ska väl vara lättare för oss ledare som står vid sidan av och kan analysera både sitt egna lag och motståndarnas.
Mm. Men här tänker jag att...
Tänker jag.
Ja, men här tänker jag att din spelarkarriär kommer in då, att du kanske själv har någon form av känsla om hur mycket man ska kommunicera så att det inte blir för mycket också, tänker jag, eller?
Nej, och det vill också lära känna spelarna. Vissa spelare kanske vill ha mycket feedback och en del kanske, nej men låt mig vara. Då får man liksom känna av, jag ska inte vara tjata på någon som inte vill lyssna eller det funkar för ändå. Jag ska inte vara den som är den, utan... Där är ju bara lite människokännedom, tänker jag, att vilka behöver och vilka behöver inte. Och de får väl kommunicera med mig också vad de vill ha utav mig. Kan du kolla på mig om jag är rätt på det här stället eller om jag säger eller så. Så att det får väl, man får se helt enkelt vart man hamnar i den rollen. Men jag vill vara där för att hjälpa dem. Det är ju mitt jobb, tänker jag.
Ja, och bäst i stan blir kommande säsong?
Torengruppen, eller var det en fråga?
Ja, det var en fråga och jag försöker sammanfatta här då, och ambitionen med Torengruppen då, som att man kommer nia, det betyder att man då, ja, siktar mot...
Ja, då är slutspel. Det känns som ett givet mål.
Mm. Och en kall januaridag så kan du komma in i powerplay, eller?
Om det, ja, det lutar åt det, eller hur?
Ja, vi får se. Av dina 727 poäng i SSL, är det någon du kommer ihåg extra mycket?
Oj, bra fråga. Ja, men jag hade något mål när jag var i Pixbo som jag var mot, när Gunnar Domej stod i Jönköping och jag fick en boll i slottet och fick på en perfekt liten så här flip-lobb. Jag vet inte hur jag tänkte när jag kom på tanken att lobba, men det var ganska snyggt. Det var innan det spelades in alla matcher, så att den finns väl inte på film, tror jag, men det var ett av mina finare mål, ska jag säga. Ja. Och just mot Domej som var bäst i Sverige då. Av målvakterna.
Ja, han var lite stående också. Han hade ju en egen Norrlandsstil som man kallar, va?
Ja, den kallades ju det där några år när Kenneth Lundqvist och Gunnar och mig var det så mycket.
Kecke, ja, precis.
Precis, var jag på där.
Ja, härligt. Då tackar jag så mycket för det här avsnittet. Vad är det första du ska göra nu när vi slutar prata?
Nu ska jag klippa lite gräs. Det är nästa.
Det är din uppgift. Det är din uppgift.
Ja. Jajamensan. Det är bra,
ja,
på.
Ja. Ja, men tack så mycket, Peder, för att du ville vara med.
Tack, Magnus.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.